Rubriken för det här ashrammet var ju Saltaren. Tillbedjan, själavård och profetia. Och profetiska har vi ju varit i tusen, även om vi inte har varit profeter själva. Jag har sysslat mycket med Saltarens profetiska dimension. Jag tänkte få runda av det här med att också tala lite grann om den själavårdande dimensionen i Saltaren. Och som jag har sagt förut, den situation som tecknas gång på gång, den problematik som Saltaren tar upp och som också Jobs bok tar upp, det är problematiken om Guds tystnad. Det är så att säga de böcker i Gamla testamentet som verkligen, där man verkligen kommer in i en brottningskamp med frågan om Guds tystnad. 28:e psalmen. Det problemet, Guds tystnad, det är ju egentligen inte ett specialproblem. En liten grej vid sidan av för somliga av oss, men inte för andra. Utan detta är ju en fråga som berör oss alla. Och den gör det naturligtvis olika mycket vid olika tidpunkter. Och vi kan hantera problemet olika. Men det finns ju alltid med i alla själavårdssamtal. Om Gud sa lite mer så skulle vi inte behöva gå till själavård. Kan vi tycka ibland. Guds tystnad. 28:e psalmen, vi ska läsa de tre första verserna. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var inte stum emot mig. Jag var inte tyst mot mig, så att jag blir lik dem som far ned i graven. Hör mina böners ljud när jag ropar till dig, när jag lyfter upp mina händer mot det allra heligaste i din helgedom. Ta mig inte bort med de ogudaktiga och med ogärningsmännen som talar vänligt med sin nästa, men har ondska i sina hjärtan. David som har skrivit den här psalmen, han för på tal problemet om Guds tystnad. Och han är medveten om att han hör inte till de ogudaktiga. Det är inte därför Gud är tyst. Guds tystnad är inte ett straff. Det är annars väldigt lätt att tänka så här, att när man brottas med det här problemet, när man sitter fast i någonting och tycker att väldigt vad Gud är fåordig. Det var länge sedan han sa något sist. Då börjar man tänka, jag kanske har gjort fel. Det kanske är så att jag... Punkt, punkt, punkt. Nå, det är inte Bibelns vittnesbörd att det är den stora orsaken. Jobb var ostrafflig. Och vännerna försöker hela tiden tala om för honom att om han bara bekände sina synder som han inte visste vilka de var, så skulle nog Gud börja göra ett och annat och säga ett och annat. Men Jobb höll fast vid sin ostrafflighet och gjorde rätt i det. Och det tror jag är viktigt för oss att vi ser detta. När vi kommer in i en brottningskamp kring frågan om Guds tystnad, så är det undantag och inte regel att det finns så att säga personlig synd bakom. 6:e psalmen. Sjunde och åttonde verserna tycker jag är en bild av hur dramatiskt det kan bli. Och hur man liksom kan känna detta. Att hur kan Gud hålla tyst när jag har det så här? Jag är så trött av suckande Varje natt fuktar jag min säng och väter min bädd med mina tårar. Av sorg är mitt öga förmörkat. Det har åldrats för alla mina ovänners skull. Guds tystnad. Det här har ju med trygghet att göra. Och jag tror att vi ska använda ordet trygghet som en nyckel till att förstå problematiken kring Guds tystnad. Jag tror vi har alla erfarenhet av att det har funnits tider och finns tider då Gud talar. Och det finns tider då man tycker att nu skulle det verkligen sitta bra med ett ord ifrån Herren, och så är det tyst. Jag kan som förkunnare och själavårdare säga att det har funnits tider då jag önskar att Gud hade sagt något till mig. Han har haft massor att säga till andra. Men jag själv kanske har längtat efter ett personligt tilltal och inte fått det. Det kan bli så med. Ibland kan vi ha ett ord till andra medan vi själva längtar och trängtar efter ett ord till mig. 62 salmen ska vi läsa. Där ska vi läsa hela salmen. Psalm 62. För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man, tillsammans slå honom ned som om han var en lutande vägg, en sönderbräckt mur? Det rådslår endast om att stöta honom ner från hans höjd. Det har behag till lögn. Med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de. Endast i Gud må du ha din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta på honom alltid du folk, utgjut för honom era hjärtan, Gud är vår tillflykt. Endast ett intet är människors barn, myndiga herrar på fänglighet, i vågskålen är de förlätta, mindre än intet är de allesammans. Förlita er inte på orätt vinning, sätt inte ett påfängligt hopp till ro. Om än er rikedom växer, så akta inte på det. En gång har Gud sagt det, ja två gånger har jag hört det, att hos Gud är makten och hos dig Herre är nåd, ty du lönar var och en efter hans gärning. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Ja, det låter ju vackert, eller hur? Nästan lite poesi. Men hur i all världen ska det gå till? Vad är det som ger min själ dess ro? Vad är det som skyddar mig för ångest? Vad är det som skapar otrygghet i tillvaron, och vad skapar trygghet? Ja, vad som skapar otrygghet, det vet vi. Det är inte svårt. Det mesta av kulturutbudet handlar ju om mänsklig ondska. Kaos som är granne med Gud. Och att skildra mänsklig ondska i alla dess mångfaldiga skiftningar, det kan vi perfekt. Där finns inte mycket övrigt att önska. När det gäller godhet är vi ju betydligt tafattare. När såg du en pjäs som handlade om godhet sist? Det var ett tag sedan, eller hur? Vad skapar otrygghet? Jo, mänskligt svek. Det är den stora otrygghetsfaktorn. Och det mänskliga sveket skapar hos den som blir sviken en besvikelse. Vi kan uttrycka den på olika sätt. Somliga går i taket och smäller av. Andra låser in sig i garderoben och gråter. Somliga sväljer ner och ser ut som inget hade hänt. Vi har lite olika sätt att hantera och lite olika sätt att reagera. Svek och besvikelse är i alla fall det grundläggande. Och de flesta kristna vet också att Gud erbjuder en hjälp emot besvikelsen. Nämligen möjligheten att förlåta den som svek. Det kan vi sällan göra i vår egen kraft, som det heter. Vi måste be om hjälp. Det är inget krav ifrån Guds sida, utan ett erbjudande. Han hjälper gärna till. Han löser dig ifrån vreden, hatet, hämndbegäret, sorgen, smärtan, vad det kan vara. Men när nu sedan det har skett, och du alltså är löst ifrån raseriet eller hämndbegäret eller din önskan att det ska gå åt skogen för honom som lurade dig eller vad det nu kan vara för någonting, så är därmed ändå inte din själ fullkomligt läkt. Därför att fortfarande kan du behöva läkedom för din tillit. Om Pettersson lurade dig fast han såg så trevlig och snäll ut, hur ska du då kunna veta att inte Svensson tänker göra detsamma? Det är något egendomligt med vår förmåga att lita på varandra. Om en person sviker mig, så gäller min vrede, min besvikelse, den gäller bara honom. Men jag förlorar samtidigt min tillit. Naturligtvis i första hand till honom som svek. Men tillitsförlusten, om jag får kalla det så, brukar ofta sträckas över ett mycket större område. Inte sällan över hela mänskligheten. Han svek mig. Hon lämnade mig. Jag kan inte lita på någon. Och det tillståndet av brusten tillit till omvärlden, det kallar vi för ensamhet. Ensamhet är inte ett socialt tillstånd. Ensamhet mäts inte i antal personer per kvadratkilometer, utan det mäts i termer av tillit. Ju mer tilliten till andra berövas mig, desto mer upplever jag mig själv som ensam. Och eftersom upplevelsen av livets mening på något sätt handlar om att gå utanför sig själv, så kommer man samtidigt in i ett tillstånd av meningslöshet. Och man kan sätta mycket piff på tillvaron, man kan åka till Mallorca 100 gånger om och man kan göra allt möjligt. Men det känns ändå så idiotiskt på något sätt. I det läget behöver man läkedom för sin tillit. Hur hanterar vi det tillståndet när nu tilliten så att säga blir på något sätt avklippt i våra liv? När vi alltså på något sätt saknar
Upplevelsen av gemenskap saknar bryggor till vår omgivning. Hur hanterar vi den situationen? Vad gör vi då? Jo, märkligt nog gör vi mycket ofta precis det motsatta mot vad vi borde göra. I princip har vi två lösningar på problemet. Den ena kan vi kalla för pest och den andra för kolera. Pest handlar om att man upplever sig så hotad av sin omgivning att man måste försvara sig. Jag måste på något sätt kontrollera min situation. Jag måste på något sätt hålla liksom allt under min egen kontroll, under min egen dominans. Jag måste se till att liksom behärska också människorna omkring mig så att de inte gör mig illa. Det är pest. Det fungerar inte. Därför att du kan inte behärska ditt liv. Det kan ingen av oss. I de stunder då vi känner oss lyckliga, trygga och glada, därför nu har jag läget under kontroll, som det brukar heta, så lever vi givetvis på en lögn. Det är en fullständig illusion. Den dag du tror att du har läget under kontroll, så har du verkligen lyckats lura dig själv. Det kan vi aldrig få. Och det är ju så här att om du ska börja kontrollera ditt liv på det sättet och också kontrollera dina medmänniskors handlande, så kommer de efter ett tag att känna sig manipulerade av dig. Och då svarar de dig med samma mynt. Tar du makten över din omgivning, så försöker din omgivning ta makten över dig. Och det slutar alltid med att relationer börjar brista. Du hade en skadad tillit. Du längtade efter gemenskap, men försökte skaffa dig den genom att äga människor i din omgivning. Och då hände precis det motsatta mot vad du önskade dig. Människor drar sig. Relationer brister. Din tillit äts hela tiden upp och din ångest växer. Nå, då tar vi kolera istället. Då satsar jag inte längre på att försöka behärska, kontrollera, styra min omgivning. Utan jag satsar istället på att undvika alla risker. Det är, om du så vill, en kontroll det är med. Men det är nu inte längre en kontroll av omgivningen, utan uteslutande en kontroll av din egen närmiljö. Du drar dig undan. Istället för att försöka dominera, så försvinner du. Och då brister ju också alla relationer. Din tillit till omgivningen kan ju inte växa om du undviker din omgivning. Det låter lite dumt och det låter lite självklart när man säger det så här. Enkelt och självklart är det minst av allt när man praktiserar det. Därför att varje givet ångestmoment liksom dominerar synfältet så till den grad som man bara tänker att åh, bara jag slipper detta och bara jag inte behöver utsätta mig för det och bara jag inte detta och så vidare. På det sättet krymper ens liv ihop tills man blir, så att säga, mer eller mindre fullständigt isolerad. Och man gör det för att skona sig för den ångest man kan känna i mötet med medmänniskor som man inte vet om man vågar lita på. Men detta sätt att lösa ångestens problem har bara en enda återverkan, nämligen att ångesten stiger istället för att sjunka. Varje gång man drar sig undan så löser man ångestens problem för stunden. Man kan bli av med spänningarna för ögonblicket, för stunden. Men de hinner alltid upp en. Och de hinner alltid upp en bakifrån. På något egendomligt sätt. problemet minskar inte, det växer när man gör så. Nu, vad har nu Guds tystnad med det här att göra? Jo, allenast i Gud må du ha din ro, min själ. Människor går inte alltid att lita på. Man kan börja sitt liv med någon sorts naiv trygghet om att ja, alla är snälla och vill väl innerst inne och sånt här. Men det är ju bara en fråga om att man tillräckligt länge får leva av hälsan för att man ska upptäcka att det där är ju inte sant. Och den tryggheten, den är ju bara en tidsfråga innan den försvinner. Sina smällar får man ju förr eller senare. Nå, Gud vill lära oss att bara ha vår trygghet i honom. Jag skulle kanske inte använda ordet bara, för det här är ju verkligen inte så bara. Därför att vi fungerar ju alla så bakvänt. Att trygghet, ja visst, det förutsätter att jag har läget under kontroll. Att Gud har läget under kontroll, det är inte någon trygghet för någon av oss i utgångsläget. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Jo, det är ju lätt att sjunga. Men därifrån till att det blir en upplevd verklighet är det inte precis ett tuppfjät för någon av oss. Och det handlar ju på något sätt om att vilken väg vi än väljer för att skaffa oss trygghet i en otrygg värld. Om vi så väljer pest eller om vi väljer kolera. Så måste vi på något sätt komma till den punkten där vi säger att nu, värre än så här kan det inte bli. Nu vill jag släppa ambitionen att utöva kontroll över mitt liv. Om det nu är kontroll man har specialiserat sig på. Eller man får komma till det beslutet att nu ska jag inte längre undvika mitt eget liv. Jag kommer ihåg en kvinna jag mötte för många, många år sedan. Hon hade drabbats av en djup och svår människofruktan. Och hon hade satsat på att undvika människor. Hon låste in sig i sin lägenhet. Socialen kom och stoppade mat inom brevlådan. Så det fick väl inte bli några stekar precis. Jag vet inte riktigt vad de fick in det, men det var väl hönekakor och sånt där antar jag. Hon beskrev mycket vältaligt, för det var en verbalt begåvad kvinna det här, vilket helvete det var att tömma soptunnan, eller tömma vad heter det, slaskhinken. Att gå till sopnedkastet. För det var enda gången på dygnet som hon var tvungen att gå ut ur sin lägenhet. Haka av säkerhetskedjor och haspar och krokar och liksom våga sig ut i trappan. Det var en ångest utan like. Hon gjorde det klockan 2:30 på natten. Det var lite före tidningsbudet och lite efter sista nattrumlaren så att säga. Då gjorde hon en störtdykning till sopnedkastet och en rusning tillbaka. Med bultande hjärta försökte hon sen liksom övervinna sin ångest. Då kom en dag då hon sa så här att, men så här kan jag ju inte leva. Om det nu är så att jag känner det som att människorna vill ha ihjäl mig, så får de väl ha det då. Och så bestämde hon sig för att gå ut mitt på ljusa dagen. Jag kan inte återge hennes berättelse av denna första jungfruliga vandring ut i friheten på självande ben. Men hon kom tillbaka till livet. Och ni kan ju tänka er själva, detta var en kristen person, att hade hon aldrig lärt sig be förut, så gjorde hon det nu. När hon så att säga måste ropa om den hjälp som så att säga inte fanns i hennes egen varelse. Allenast i Gud må du ha din ro, min själ. Ja, men Guds tystnad. Jo. Det är kanske inte så lätt att förstå att Gud löser det här problemet åt oss genom att vara tyst. Därför så skulle inte vi göra. Men det finns någonting av en positiv uppgivenhet när det gäller vägen ut ur ångest. Man kan ge upp på ett negativt sätt. Och det är ju det vi vanligen menar med uppgivenhet. Det är ingen idé, det tjänar ingenting till, jag lägger av. Gud önskar på något sätt få lära oss en positiv uppgivenhet. Så att om jag till exempel har min trygghet i att ha läget under kontroll, för att använda ett bibliskt uttryck, då gör jag mig bekymmer. Just därför att kontrollvägen till att skaffa sig trygghet får ångesten att öka och inte att minska. På kort sikt minskar den, på lång tid ökar. Jag gör mig bekymmer. Gud vill på något sätt att vi ska ge upp hoppet om att kunna vinna trygghet på det sättet. Eller om jag liksom har gått in för att undvika mig ut ur ångesten, om jag får säga det så. Så vänta Gud på den dag då jag blir desperat nog kanske att säga: Gud, nu tar jag dig i handen. Nu vill jag med din hjälp börja att möta de människor jag har undvikit. Gå in i de situationer som jag bävar för. Du får lägga upp en 5-årsplan här. Bara så att det här inte går så fort att jag tippar omkull. Och lustigt nog är det på något vis så att Gud har lättare för att, ja, vi ska inte säga att Gud har lättare, han klarar allt, men jag menar att han väljer den vägen. Att han så att säga med sin tystnad väntar ut oss tills vi börjar att släppa på de här formerna av ångestlösning som i djupet bara gör oss ensammare än vi var förut. Därför att den enda trygghet som finns, det är att vi får förvärva gåvan att ha förtroende för de människor som är förtroendevärda. Trygghet är aldrig någonting som en enda människa kan äga i sig själv. Jag kan inte gå omkring som om jag levde i någon sorts cylinder av pansarplåt och vara mig själv nog och därmed trygg. Utan ångesten är på något sätt ett tillstånd som uppkommer när jag förlorar, så att säga, tryggheten i att ha förtroende, att ha tillit för människor som det går att ha tillit till. Och när jag då försöker skydda mig för ångesten, så är det väldigt lätt gjort att jag klipper ytterligare av kontakterna med omgivningen och ångesten växer istället för att jag vinner över den. Och då är det ju så här att i varje sådant tillstånd av skadad tillit tror jag det finns en besvikelse på Gud. Ibland har vi lätt att se den påfallande ofta har vi svårt för att se den. Låt oss titta i den 73:e psalmen som ju talar väldigt tydligt om det här. Och den psalmen är ju naturligtvis en psalm om Israel i den yttersta tiden. Vi läste om igår kväll. Men på det personliga planet så känner man ju igen sig förunderligt väl, även om den ogudaktige dyker upp i den här psalmen och ställer till en massa trubbel i vanlig ordning. En psalm av Asaf. Sannoliken, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade sån här stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högsta? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav vakt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du det. Du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? I förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du den för intet som skuggbilden när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, det är en underlig psalm det här. Men vad den är nära livet. Jag tror ingen av oss kan med formelspråk uttrycka vad som händer med psalmisten. Och ändå kan vi känna igen oss. Det går de ogudaktiga väl, säger han. Ja visst. Och han kanske själv har blivit så pass lurad av de ogudaktiga att han inte bara känner lite allmän grämelse och avund. Utan när han säger att var morgon kom tuktan över mig och jag blev plågad hela dagen. Så kanske det verkligen är ett uttryck för ångest. Den ångest som har sin grund i att så mycket av tilliten har tagit skada i ens liv. Och Asaf ser åtminstone för sin del att det här egentligen inte är ett problem som handlar om det ogudaktiga, utan ett problem som handlar om Gud. Och om han åtminstone hade sagt något, han, Gud. Men tyst är det. Nu är det så att det här problemet löses inte genom att det kommer ett litet meddelande. Gud skickar en diskett på posten och du sätter in den i din dator och trycker på knappen och på skärmen flimrar det fram lite bokstäver och så säger du aha och så är problemet löst. Nej, så det är det inte. Job som brottas med detta problem får inte svar på en enda av sina frågor. Och det är tveksamt om det skulle gjort någon skillnad ifall han hade fått något svar. Antagligen hade det inte hjälpt. Utan plötsligt är det för Asaf som det är för Jobb. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Ingen av oss kan beskriva riktigt vad det är som händer i den stunden. Men om inte Asaf fått brottas med smärtan och fått brottas med tystnaden, så kanske den här förvandlingen djupa sett inte skulle kunna hända. Allenast i Gud må du ha din ro, min själ. Och jag tror att det är viktigt när tilliten i våra liv har tagit skada, och det tror jag att det har den gjort för långt de flesta av oss på ett eller annat sätt, att man kanske då måste bejaka att Gud kan låta det ske för att vi ska vilja släppa kontrollen över våra liv till honom. Och att han väntar på att vi så att säga ska vända oss till honom, trots att vår brustna tillit kanske gäller honom mer än någon annan. Det är inte lätt det här. Och på olika sätt kämpar de flesta av oss med. Genom stillhet och förtröstan skall vi vara starka, säger Herren. Ja visst. Du vet, när solen skiner och fåglarna kvittrar och sjön ligger blank som en spegel, det är ju ingen konst att vara stilla då. Men det är inte den sortens situationer som det ordet handlar om. Utan när allting står upp och ner, att liksom då vara stilla. Att inte fly in i sin ägandes lya och stänga dörren. Att inte försöka ta kontrollen över sitt liv. Utan att liksom bara finnas där och låta Gud ha kontroll. Det här är någonting inte att träna sig i, men att upptäcka möjligheten av. Vi ska gå tillbaka nu till den 27:e salmen och runda av det hela. För vi läste 28:e salmen i början. Där David ropar i högan sky: till dig, Herre, ropar jag. Min klippa var inte stum mot mig. Jag var inte tyst mot mig så att jag blir lik dem som far ner i grav. Så kan vi lyssna till samme David i den 27:e salmen. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs vän. För vem skulle jag rädas? När de onda drar emot mig och vill uppsluka mig, då stapplar de själva och faller, mina motståndare och fiender. Vad kan människor göra mig? Vad kan människor göra mig? Och säger vi, de kan göra en hel del. Ja. Men djupast sett, när jag ändå är lovad att ingen kan ta mer än detta livet ifrån mig, vad kan då människor göra mig? Låt mig berätta en liten personlig anekdot på slutet. Jag har väl mest kört på kontrollspåret för min egen del, även om jag också i vissa utvalda situationer mest fungerat som en undvikare. Vi kan ju ha våra personliga blandformer. Min hustru brukade säga när vi var nygifta att Sven är normalt något tröttare än normalt. För det blir man när man kör på kontrollspåret. Man blir trött. Och jag minns vid ett tillfälle under de år då jag arbetade som läkare. En eftermiddag då jag var så trött så jag låg framstupa över skrivbordet på mitt rum och funderade på hur jag skulle ta mig hem. Då fick jag se en syn. Jag satt längst fram i en roddbåt. En gammaldags roddbåt, ni vet, med såna här plankor, tjocka brädor, tung. Och så satt jag med näsan framåt. Jag hade en liten paddelåra, en liten sån. Och med den skulle jag ha båten att gå. Och jag paddlade och jag slet och det skvätte och jag var arg och sur och tyckte synd om mig själv, blöt och bedrövlig. Och så får jag höra en röst: vänd dig om. Och jag vände mig om och ser akterut, där sitter en stor aktersnurra och går för fullt. Och så kommer tilltalet: hur ska du lära dig att det räcker med aktersnurran om du aldrig slutar att paddla? Och jag blev så tillplattad så jag slutade paddla en hel vecka och den var väldigt skön. Genom stillhet och förtröstan ska vi vara starka. Och det finns någonting av detta som kan liksom utkristallisera sig ur den brottningskamp med tillvarons villkor som vi ibland kallar för Guds tystnad. Detta att Gud inte alltid talar på beställning. Detta att Gud inte alltid kommer rusande som en betjänt med menyn i högsta hugg och bara räcker fram för att höra vilka beställningar vi har att lämna in. Utan att detta att Gud är Gud. Och att det kan kännas så extra smärtsamt när vi ibland skulle vilja ropa i högan sky: min Gud, varför har du övergivit mig? Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att ditt ord talar om för oss att vi har inte hittat på det här med Guds tystnad, utan att det är någonting som är högst levande och påtagligt för många gestalter som har gett bidrag till Bibeln. Därför ska vi inte bli nedslagna om vi inte kan höra Guds röst 24 timmar om dygnet, som det brukar heta ibland. De som kan det har aldrig varit ute i det djupa vattnet, eller åtminstone förnekar dem. Herre, vi skulle gärna vilja att vår själ bara fann sin trygghet i dig. Men vi kan inte ta oss det. Vi kan be om det. Och vi kan förstå att du kanske är mycket angelägnare om det än vad vi någonsin kan bli. Och att kanske att den brottningskamp som vi lever i är på något sätt skräddarsydd för att vi ska komma vidare. Jag ber att vi ska få modet, Herre, från dig. Att mera släppa kontrollen. När det är det vi utnyttjar mest. Och att vi ska få modet av dig. Att inte undvika vårt eget liv. Om det är så vi försöker lösa ångestens problem. Herre, du är ju med oss. Och även om du är tyst. Herre, fyll oss med mod. Upprätta oss. Ge oss läkedom för den skadade tilliten. Gör det möjligt för oss att urskilja vilka människor som är att lita på. Och ge oss modet att ge dem så mycket förtroende som de är förtroendevärda. Amen.